Get ready for the world's biggest harness race. In 2024, Avi Travin will stage the world's richest harness race in a great atmosphere, in a modern arena for racing. $6 million to the winner. It's a unique opportunity. The race is run only every 4 years. In 2024, Avi Travin.
Varmt välkomna ska ni vara till World Grand Prix, en podcast från Åby Travet där vi snackar om internationell travsport, de stora loppen med de stora tvåbenta profilerna. Jag heter Kristoffer Jakobsson och med oss idag har vi Marcus M. Milander. Välkommen!
Tack, tack. Tack så mycket.
Vad står M för i ditt namn?
Det står för ingenting, men när jag fick licens i Sverige så var jag tvungen att ha en bokstav och jag heter Per i andra namn, men det fanns, pappa hade ju redan MP Melander, så att jag fick helt enkelt välja bokstav.
Jaha. Vi har ändå känt varandra i 15 år, men det har aldrig jag förstått faktiskt.
Har du inte? Det trodde du visste.
Nej, så att i USA då är det Marcus Milander, inte Marcus M. Milander.
Nej, precis, precis. Det här är inte så mycket. Man kan väl ha om man vill ha det, men jag har det inte.
Ett snöigt Sverige ringer jag ifrån. Du sitter en timme sydöst, kan man väl säga, om New York i New Egypt. Heter ju staden i staten New Jersey. Hur är vädret?
Vi har haft jättebra vinter, men igår så fick vi lite snö och sen var det snöblandat regn och idag är vi minus 10, så att det, just idag är det inte speciellt bra väder. Eller sista dagen har inte varit så bra väder, men annars har vi haft en bra vinter faktiskt.
Och ditt stall består av hur många hästar och hur ser fördelningen ut bland 2, 3 och 4-åringar och äldre då?
Vi har 38 2-åringar nu då som precis har fyllt 2 och så har vi 20 3-åringar och då har vi då 2 stycken 4-åringar och 2 stycken 5-åringar.
Är du nöjd med antalet i respektive årgång så att säga?
Ja, men det är lite kul att det börjar bli lite... Normalt sett så har vi mest 2-3-åringar, det har vi nu också såklart. Men framförallt är det roligt att ha 1-4-åringar här till i år. Det är ju ganska bra pengar i deras klass också. Så vi har ju fina 4-åringar också med OL och Airpower. Så att... Och sen även 5-åringar också då, som kan gå i den högsta eliten. Där har vi väl bara Venerate, men det är roligt att ha lite, för det är mycket pengar i de loppen också.
Det touchar väl lite i samtalet med Björn Norén, just hur man tävlar med sina hästar i USA. Du säger nu att det finns mer pengar för 4-åriga hästar, och läser man svensk media så är det ofta Jeff Gorell, ägaren av Meadowlands och några andra vanor som förespråkar att man ska tävla med hästarna lite längre. Du flyttade över 2015, va?
14. Men jag var tränare 2015.
Precis. Har du märkt en skillnad på att man tävlar längre med hästarna helt enkelt de dryga 10 åren du varit där?
Ja, men alltså det gör ju. Det är ju bara egentligen att om du får fram en avelsing som de går till avel som 3-åring. Och jag förstår ju det, för jag menar, det är ju såna otroliga pengar att när du syndikerar din häst. Och så jag har ju full förståelse om ägarna vill göra det. Jag menar, Green Shoe var värd efter 3-årssäsongen $14 miljoner. Hade han tävlat vidare ett år och floppat eller gjort vad som helst, blivit skadad, då kanske han varit värd $5 miljoner. Så att det är väl egentligen det som är... Annars så tävlar hästarna vidare ganska länge. Och Impansi tävlade vidare som 4-åring och det är klart att han gjorde det bra och varit värd... Och det ska sägas att han var värd också ganska mycket pengar som 3-åring. Och sen gick han ut och vann precis allting som 4-åring som han bara kunde vinna. Alla 4-årslopp och British Crown för äldre och allting. Och han var inte värd så mycket mer som 4-åring än vad han var som 3-åring. Och då vann han ändå allting som 4-åring. Så att det är just, om du har en bra 3-årshingst, så då vill de flesta syndikera sin navelshingst. Förståeligt nog, för då är de ju värd som mest pengar.
Och om man är nyfiken på de 2 4-åringarna då, OWell och Airpower, som har svensk koppling i ägarkretsen helt enkelt. Hur har tankegångarna varit med dem efter 3-åringssäsongen att man tog beslutet att fortsätta tävla, och hur lägger man då upp en tävlingsstrategi för en amerikansk 4-åring?
Som efter säsongen, det var ju lite, Owell hade ju egentligen haft meriter för att kunna bli en avelshingst. Nu hade vi lite oflyt, han skulle behöva haft kanske någon riktig vinst. Han var lite sjuk i slutet på året och gjorde sig inte bra i Kentucky Futurity eller British Crown. Och, annars om han hade kunnat vunnit något av de loppen, då kanske han hade blivit avelshingst. Efter säsongen så Lennart ville ha kvar honom, och det var ju vi väldigt glada för, såklart, för som sagt det finns lite lopp för fyraåringar. Och även Airpower då, som kanske inte har, han har ju gått väldigt bra, men kanske inte hade de riktigt starka meriterna för att kunna gå till avel eller något sånt där, men det var samma där, de ville ha kvar honom här. Och deras, de har ju då, de börjar ju då i fyraårsloppen. Du kan ju anmäla dem till de äldre loppen om du vill göra det också med att äldre hästar. Men vi gör inte så, utan vi börjar i, då är det tre försök först i en fyraårsserie som heter Graduate. Det brukar vara $50,000 i purse i varje lopp. Sen är det en final som går om $250,000 i samlad prissumma nu pratar vi om. Och det är fyra lopp. Sen har du även Hamlet Junior Maturity då, för det är också då bara för renodlade fyraåriga hästar som brukar ha en purse på runt $450,000. Så det är egentligen de renodlade fyraårsloppen som är öppen för alla fyraåringar i det här landet. Sen måste du gå upp och möta de äldre.
Och om vi är klara med det äldre gardet, hur ligger du nu då? Om vi snackar tvååringstävlan i USA, så är du betydligt större i Sverige. Hur fort kör du med dina nyblivna tvååringar, eller har du vänt upp överhuvudtaget, eller kommer det så naturligt i USA jämfört med i Sverige när vi får träna lite mer fart? Det är ju känslan jag har i alla fall.
Ja, nu ligger vi runt mellan 45 och 50 fart kilometer tid. De har ju otroligt lätt för sig, så att de, när de väl börjar öka farten lite, så sänker de tiderna väldigt, väldigt fort. Så att det gäller egentligen att inte köra för fort för tidigt, för de, normalt sett så har de väldigt enkelt för sig.
Och på din gård, där är det ju även Lukas Wallin som har jättefina framgångar. Vad är det ni har att träna på? Vad använder du mest till vardags?
Ja, du har en rundbana på 800 meter och där kör vi mest. Vi har även en rakbana, men vi kör, tvååringarna kör vi mest på rundbanan fram till mars-april ungefär. Tycker att vi måste komma ner i de tiderna så pass snabbt att vår rundbana är väldigt bra byggd och de får en otroligt fin kurvteknik. Så tvååringarna håller vi för det mesta på rundbanan fram till mars-april. Sen börjar vi köra lite rakbana med dem. De äldre tränar allt som oftast mest på tre år äldre och mest på rakbana.
Ditt år under fjolåret innehöll ju OL, Airpower för att nämna några. Vi såg ju även att du vann Humble Oaks. Berätta om den segern.
Alltså det är ju fantastiskt. Det är ju de loppen man vill vinna såklart. Det var häftigt. Framförallt hon hade ju dåligt spår och slog ju underläge. Det var fantastiskt kul. Sen så kanske jag tror inte att jag uppskattade när vi såg där hur stort det var. För att det var ju väldigt... vi hade ju först Venerate skulle ut i loppet efter i John Cashman som är ett stort lopp för äldre travare. Och sen hade vi då OL i Hamletonien. Så att, just där och då så kanske jag inte njöt så mycket som jag skulle ha gjort. För det var ju ändå ett väldigt stort lopp att vinna.
Och under dina år som tränare har du tagit fram hästar som Long Tom, Enterprise och sen den fantastiska G-kullen med Green Shoe, Green Manalishi och Jim Pansy. Vad är det vad ska man säga? Vad har de för gemensam nämnare? För det är ju otroliga topphästar nu som har inledt sin avelskarriär i Sverige, alla tre. Och det är ju undantagshästar, helt enkelt.
Ja, den årgången med de G-hästarna var egentligen helt fantastisk. Och att få tre sådana hästar på samma år var ju helt, Helt otroligt. De var ju lite olika. Vi kunde, det som var bra här, det var ju att vi kunde matcha dem lite olika, för alla var ju, de var ju födda i olika, eller född var de inte i olika stater, men de hade olika papper, va, som stod i olika stater, så att vi kunde ju då matcha dem på, såklart i de största loppen var de ju tvungna att möta varandra, men utöver det, de här lite Sourstakes-lopp och sånt här, kunde vi matcha dem ifrån varandra, och det var ju väldigt tacksamt. Så att det var ett otroligt år alltså. Och det är jättekul nu att träna deras avkommor också. Gympansi och Grinnan Alicis. Första avkommor är ju 2 år. Grincho hade sitt första år förra året som var ute på tävlingsbanan. Så de är 3 nu. Så att, det är väldigt roligt.
Och hur blåser tongångarna i den amerikanska travsporten ja, där du är då, i New Jersey och med omnejd? För man läser ju lite om finansieringsmodellen, att den prövas, det här med kasinon, och staten skickar in lite pengar. Och hur är det allmänna snacket kring travsporten i USA?
Nej, men nu signade ju, eller guvernören ska väl signa en bill här igen nu, så att vi får pengar till 2029, 20 miljoner varje år,
Dollar.
20 miljoner dollar varje år som går då till Meadowlands och Freehold, och ja, det delas med galoppen också. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, hur fördelningen ser ut på de 20 miljoner dollarna per år. Men det betyder ju att det är ju ett par år till som det kommer vara väldigt bra prispengar här. De höjde ju prispengarna här för, jag tror det var för 5 år sedan, de första gången han signade den här, där vi fick de här, det är ju totalt 100 miljoner tror jag då.
Oj.
Nej, det är starkt. Travsporten är stark, både här i New Jersey, och Kentucky är otroligt starkt, ute i Indiana och Ohio också otroligt starkt nu. Travsporten är stark här just nu.
Och en häst du också varit med och format som är väldigt aktuell är ju Joviality. Och när man ser henne göra sådana insatser på Vincennes, då tänker jag i alla fall, shit vilken häst. Hon har alltså tävlat stenhårt i USA som 2- och 3-åring, kommer till Sverige, vinner Drottning Silvias pokal bland annat, och nu gör det så bra som 5-åring på världens tuffaste travbana. Vad var det som utmärkte Joviality, och vad är det hon har som man känner när man jobbar med det dagligen?
Men alltså, jag tror inte folk förstår hur tuff häst det är, för att alltså, hon gjorde 13 starter som 2-åring, var precis ungefär överallt och tävla, och hon otroligt OM-häst. Det var samma som 3-åring, tävla, hon tävlar alltså stentuff som 2-3-åring, och sen kunna tävla vidare på den här nivån som hon har gjort, alltså det är fantastiskt. Så att ja, hennes inställning till att tävla är väl det som, sen att hon har en fantastisk fysik och teknik och allting såklart, men just hennes vilja till att, ja, vilja tävla och vara först är ju såklart det kanske absolut viktigaste. Sen har hon ju allt det andra också med styrka, snabbhet, teknik, och någon får sådana här lopp som när hon gick väldigt mycket ledningen när jag hade den här, för att hon var ju så pass bra, och ibland mötte inte kanske de allra tuffaste, men när hon får såna här lopp, när hon får gå med i ryggar och allting, då är hon riktigt vass alltså.
Hur noga följer du hennes framfart och gjort du i Europa under fjolåret och även i år?
Nej, men jag har ju kollat alla lopp och sådär såklart, så att det är jätteroligt. Det är fantastiskt kul, så att det är fantastiskt roligt att hon har fortsatt att gått så bra, och hoppas att det fortsätter att gå så bra, för det är en fantastisk häst.
Och med familjens stora intresse för trav både i USA och i Sverige, hur ofta pratar du med Kattis och Stefan och snackar träning och tävling om och travhästar, eller vad är det ni pratar om?
Ja, men vi brukar prata framförallt på vår, sommar, höst, när man sitter mycket i bilen och sådär, så framförallt när man är på väg hem från tävlingarna efteråt, så är det ju ganska lätt att ringa, för då är det ju, vi är ändå 6 timmar bakåt, så då är det lite, då blir det väldigt mycket. Så att, det blir en del.
Ger det ett eko också för amerikanska travintresserade och även amerikansk travmedia att hästar går från USA till Europa och gör det så bra? Och på samma sätt så har vi exporterat dem, till exempel Ecurie D, Al Raja One. De två gjorde jättebra i regi Åke Svanstedt, och det känns som att VM-loppet på Jonkers också lyfts upp mer och mer av jänkarna, att de tycker det utbytet då, mellan de två olika kontinenterna är mer och mer roligt.
Ja, men det blir det, tycker jag. Det tycker jag faktiskt har blivit mycket bättre sen jag flyttade hit, att jag har blivit mycket mer att de har blivit, för förut var det väl bara liksom, ja, Amerika och sådär, men det tycker jag faktiskt har blivit mycket, mycket bättre. Det har det.
Hur sugen är du på att ta över någon av dina hästar till Sverige under 2024?
Nej, men det skulle vara Venerate i så fall. Han har varit och fryst lite nu, så att han kommer tillbaka här nästa vecka. Och ska väl börja sin vinterträning då, så att det ska väl vara han egentligen. Fyraåringarna tror jag inte är aktuella, utan de får börja i fyraårsloppen här och starta på i det här landet. Det är väl i alla fall planen. Men en sån som Venerate hade kunnat vara aktuellt för det och kunna åka över. För det är ganska stark häst och jag tror att han kommer må bra utav den. Han började ju säsongen väldigt bra i fjol, men ja, varit lite strul sen, och han kommer nog må väldigt bra utav en vinterträning.
Venerate är en sån till Love You. Back of the Neck är ju en sån till Ready Cash. Bold Eagle var ju över och vann British Crown för äldre hästar. I Frankrike så pratar man ju ofta om den stängda franska stamboken, att de inte släpper in andra. Känns det som uppfödare i USA har börjat snegla lite mer på den europeiska aven?
Men det är ju alla vill väl egentligen hitta en. Det skulle ju behöva vara en avelsingst här som outcrossar det. För det är ju mycket Chapter 7, det är mycket Muscle Hill och det blir liksom, snart går det inte att betäcka längre, tänkte jag säga. Nej, men den som tar över en, jag menar, får du fram en häst här som har Ready Cash eller Love You eller ta någon annan europeisk hingst och säga att den skulle gå ut hit och dominera som 2-3-åring, den kommer bli värd mycket pengar som helst, för den skulle kunna betäcka ungefär allting i det här landet. Så att det är klart att de flesta vill nog få fram en avelshingst som kanske är efter en hingst som är väldigt bra, som kommer från Europa, men det är inte så lätt.
Det förstår jag. Vägen till Hamburg börjar väl redan under tvåringssäsongen, men jag vet att det är listor och folk rankar sina Hamburghästar. Vilket är ditt stora hopp i det loppet? Alla vill vinna om man är tränare i USA, det är Hamburgturnén Stakes.
Vi hade några hyggliga tvååringar i fjol. Security Protected var väl den som tjänade mest pengar. Wild Ticket var inte så tokig heller. Vi var ju det två stycken som stod ut utav tvååringarna i fjol, som det var ju Nancy Tactish, Carl och Ron Burks TCI då, som var absolut de två bästa hästarna i kullen, va? Så att vi har några sleepers, men vi får se hur de börjar när säsongen drar igång. Det händer mycket från en häst från 2 till 3. Heaven and Over till exempel, hon kunde inte gå fortare än 57 som tvååring. Hon vann lite lopp och så, men var inte ens i närheten av att vara bland de bästa. Och
57 i svensk kilometertid, får du översätta nu?
Ja, vad kan det vara? 13, 12,5, 13. Ja. Ja. Men jag menar, då skulle jag säga att de bästa i kullen i fjol gick 52. Alltså det är ju 10 tider, hög 9 tid. Så att, och hon kunde inte gå fortare än 57, det var helt omöjligt. Men det hände mycket från henne från 2 till 3, och hon vann handboks på 50 och nu vann 50 och 3 en hög 8-tid. Så att det hände mycket från 2 till 3, så att jag hoppas att vi kan ha några som kommer vara med där och duga.
Och där är det ju nu, om man säger, i träningsfasen och i USA så är det ett helt annat tävlingsprogram än vi har i Sverige, för ni går verkligen ner i Ide, i alla fall topphästarna. Berätta lite om den strukturen.
Ja, alltså tävlingarna nu, det körs ju tävlingar nu. Meadowland kör ju, Yonkers kör ju, det är ute i Indiana, Ohio kör ju banor och så, men det är ju mest bara tävlings, alltså vanliga lopp då, som körs. Vi som har mest Grand Circuit-hästar, vi tävlar inte så mycket, eller jag tävlar inte alls nu. Vi börjar kvala lite hästar i början på april ungefär, och sen så börjar ju egentligen våran säsong i maj då. Sen så kör vi då från maj till i slutet på november egentligen. Sen så börjar vi om, kör ingenting december, januari, februari, mars. Och så börjar vi kvala sen i början på april, mitten på april då.
Det låter rätt så skönt.
Jag tycker det är bra. Jag tycker att det är skönt för både hästar och personal att kunna få ett litet break, för det är väldigt intensivt tävlande från maj, juni är det okej, men framförallt när tvååringarna börjar tävla i juli så blir det väldigt mycket tävlingar och då gäller det att man har hunnit vila upp sig under vintern.
Det förstår jag verkligen och du ska få fortsätta vila upp dig och göra nu. Stort tack för att du var med i World Grand Prix och hoppas vi syns på Åby under 2024.
Ja, tack, tack.
Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt av World Grand Prix där vi alltså gästades av Marcus Melander.
Get ready for the world's biggest harness race. In 2024, Abi Travet will stage the world's richest harness race. In a great atmosphere, in a modern arena for racing. 6 million to the winner. It's a unique opportunity. The race is run only every 4 years. In 2024, Abi Travet